Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvensen 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Där du kan lyssna live eller lyssna på arkivprogrammen via vår poddradio. Och dagens program är Semesterpratarna som produceras av Radio Nolaskogs. Idag får vi lyssna till Mikael Lindnord som är vår semesterpratare. Välkommen Mikael!
Omöjligt. Det går ju inte, förstår du väl. Det är nog jag har hört ganska många gånger genom min karriär. Nu är jag ju 40 år här till hösten och har väl aldrig valt den kanske den normala vägen som är tänkt att man ska göra. Att gå ut grundskolan, göra lumpen, gå högskolan och hitta ett normalt jobb när man har lön. Gå till arbete 9-5. Det blev aldrig så för mig. Jag hittade andra vägar. En av vägarna som var ganska häftig när man tittar tillbaka på det. Men 2004 då var det inte lika häftigt. Vi hade drömt ihop ett projekt. Och det byggde på att vi skulle köra en äventyrstävling. Och vi skulle ha Försvarsmaktens flygmaskiner. Så här. Sån här Herculesplan. Och vi skulle tävla på tre ställen runt om i Sverige. Och vi skulle åka flyg emellan. Vi skulle tävla 24 timmar. Och sen så skulle man liksom precis hinna med planet för att hoppa med på nästa destination. Allt var frid och fröjd. Alla möten togs med Försvarsmakten och allting. Och det var ungefär en 3 veckor kvar. Lagen började ringa in och mejlade in. Och sa att ah, men nu har vi bokat våra resor och allting. Och hela världseliten skulle komma. Jag ringer extra checken Försvarsmakten och då säger de nej, ÖB har fattat nytt beslut, vi kan inte låna ut de här Herculesplanen. Aha, det var det hela konceptet för tävlingen gick ut på, att vi skulle ha de här Herculesplanen. Och då tänkte vi så här, och kom ihåg, jag och Elena, vi satt framför whiteboarden på kontoret som bara, nej, klarar vi det här då kommer vi klara allt. Så man var på med sprayen, torkar den helt ren. Och så började vi jobba. På 3 dagar så hade vi löst en Boeing 737 med besättning. Men det var ingen lek. Vi började med torringa SAS, kom ihåg. Och sa bara, vi vill hyra en flygmaskin. Hur gör vi? Och vi behövde ju ha utrustning i planet. Klätteryxor och allt möjligt. Nej, till slut fick vi ta på, jag tror nog att de har pensionerat sig nu. Men Munkham Coolan, ett företag som specialiserar sig på såna här ja, omöjliga uppdrag. Alltså de hjälpte till där och det var fantastiskt. Sen 2 år senare, det är kanske det största event som jag var ansvarig för. Det var VM i Hemavan och inne i Norge. Det var fantastiskt. Det var en extremt häftig upplevelse. Hur vi fick ihop alla glaciärer. Och jag kommer ihåg vårt säkerhetsteam på den första glaciären. De åkte ut med skidor. Och markerade upp på glaciären med såna flaggor så att de tävlande sen skulle se vilken väg de skulle ta på över glaciären. Och det var ju dimma de här var ute och körde och bara full fart. Och tävlande kom ju liksom så att de låg ju i hack i häl. Och det var precis till den här, mitt i dimman då. Det känns lite magkänsla. Nej men nu måste vi nog stanna till. Och då hade det precis fått broms och sen var den glaciärsprinka så bara hade öppnats upp sig för dem. Nej, det var många resor genom livet. Through the desert on my hands and knees, rehearsing my pretty please, climb the highest mountain. If I were sorry, shout it from the top. Swim underwater until my lungs exploded, walk into the fire. If I were sorry, I'd run 1,000 miles, wouldn't stop until I dropped.
Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. Then I'd do it all again if I really had the chance. But I know deep inside for you it's just another dance. If I were sorry, turn blue. I'd rob a bank in a post office to swim across the ocean. If I were sorry, I'd take a vow of silence. I wouldn't say a single word until you really heard. If I were sorry, I'd run 1,000 miles. Wouldn't stop until I drowned. Wouldn't take the break to breathe until I got close enough. If I were sorry, I'd give you all the glory. If I were sorry, if I were sorry, it would be a different story. If I were sorry, oh, did you ever realize that your mistake had a price? Oh, you threw it all away. Cause you're the devil in disguise. Now would you ever realize the consequences of your lies? Then would you save the fallen T-Rex to see if there's nothing there? If I were sorry,
jag ska göra lumpen. Nu för tiden så är ju inte lumpen obligatorisk, men det var det på den tiden. Jag kände så att ska jag göra det, jag vill göra det på riktigt. Så jag lyckas på något vänster komma in där på I-22 uppe i Kiruna som Lapplandsjägare. Och det var väl inte liksom det lättaste uppgiften för en normal svensk kille från Örnsköldsvik, som dessutom var kanske hyfsat vek var jag. Det var ingen direkt som trodde jag skulle klara av det där. Så när jag väl sett den på tåget upp till Kiruna första gången, så jag kommer ihåg, jag har så mycket fjärilar i magen och så sjukt nervös. Och vi börjar någonstans i 6-7 januari och det är ju svinkallt. Befälen, vi hann knappt komma dit för de började skrika på oss. Vi sprang runt där och höll upp grejer och det sprangs runt där och det var full rulle. Och sen var vi 55 som kom dit, men de hade tagit övertaget för att Boden hade inte fått några alls, så att vi skulle liksom gallras upp, tänkte de. Så då fyllde de våra ryggsäckar med stridsvagnsminer. Jag tror det var 3 stycken som vägde någonstans 40 kilo. Och så började vi helt enkelt bara gå runt Kiruna. Och vi gick och gick. Och jag hade ju aldrig gått med ryggsäck innan. Och jag tänkte, jag kommer aldrig klara. Alltså nu måste jag verkligen bita ihop. Och det bara skar in i ryggen. Och man bara kämpar på. Men sen efter ett tag så började folk att droppa av. Vi hade liksom en minibuss bakom oss som plockade upp dem som inte orkade med. Sen hittade de en slalombacke i Kiruna. Och där gick vi upp och så gick vi ner. Och så gick vi upp och så gick vi ner. Och så gick vi en lite längre sväng och så kom vi tillbaka till samma slalombacke. Och alla gick bara nej, inte upp, inte upp för den, inte upp för den. Och så vände officeraren upp. Och jag kommer ihåg som igår, man vände sig bak och så ser man 5-6 gubbar bara faller ihop direkt. Dagen efter då kom ju bussen och hämtade upp de här killarna och skickade dem till Boden. Jag var inte en av dem. Det var den första framgången jag haft i mitt liv, att jag verkligen klarade av någonting. Jag fortsatte kämpa på där och fick ju sina bestraffningar av officerarna och befälen. Och jag var ju kompanibefäl, så man var ju ansvarig för några killar där. Jag kom ihåg från början när jag själv skulle vara ansvarig att jag var inte riktigt mogen för det där. Utan jag trodde att jag skulle vara på samma sätt som befälen var mot mig och tuff. Och man skulle, ju tuffare och hårdare man lät, ju bättre var det. Men det var inte riktigt min grej där. Jag blev röd i ansiktet och jag kom ihåg lite grann som man gick i skolan, man skulle föredra för klassen liksom. Det hackade sig i rösten och nej, men det var ingenting som liksom, det flöt inte på för mig. Jag tänkte, jag är på fel plats, det här kan jag inte. Men sen en övning där, kallt som tusan var det, våra gruppbefäl hade kommit in. Det var, tror jag, deras första eller andra övning. Och vi skulle gräva upp som igelkottsförsvar heter det. Man gräver som snögropar. Och så har man liksom pipan utåt, så att säga. Och då kom blå och gul befäl som var ansvarig för övningen fram till mig och sa, ja, men grabbar, ni har inte, dina grabbar har inte grävt riktigt. Och liksom titta på klockan, liksom 1 på natten. Vi ska upp liksom 3 timmar. Jag bara tänkte, ja, men spelar en roll. Så jag går till grabbarna som har naturligtvis vinklat sin skyttegran lite snett och säger åt dem, men ni måste åtgärda här, grabbar. Ja, de muttrar någonting och ja, går tillbaka till min, liksom, lägger mig ner där i snöbacken. Man har ju som lagt granris under så man bygger upp en bra grund och sen så la man alla kläder över sig för att man, det räckte inte med den sovsäcken man hade för man var tvungen att skapa den här varmluftsbarriären liksom, från värmen från kroppen. Ja, precis, så hinner stänga ögonen och då kommer befälet igen. Nej, det här duger inte. Upp igen. Så då var det bara ur sovsäcken, på med alla grejer. Man frös som en hund. Och gick fram till de här grabbarna igen och sa, nej grabbar, nu gör vi det här tillsammans. Och sen började vi skotta det, typ 3 på natten. Skotta tillsammans och fixade till den där. Och jag tror där och då insåg att det är det här som är min grej. Det här, om jag nu ska leda folk i lag eller team, så är det här man ska göra. Där och då insåg jag liksom den här tuffa attityden, låtsas hårda. Det är inte min grej, utan föregå med gott exempel så kommer de andra följa med.
Jag vill kasta loss och lära mig slåss, raka av mitt hår, bäras ut på bord, ta tjuren vid hornen och hålla dem hårt, lita på sanningen och kväva all gråt. Börja sluta tro och låta vansinnet gro. Jag vill sparka bakut och göra något sjukt, släcka fyren på berget som räddade liv och smita från smällen med 7 mila kliv. Jag kommer inte hem ikväll om jag känner.
Never, never give up. Så stod det på min ryggsäck i början av min karriär. Det var faktiskt Helena som skrev dit det innan vi skulle åka iväg till Kanada. Och det är en sak som har följt med mig genom åren, att jag ger aldrig upp. Och det minns jag redan från när jag var ung, när jag skulle springa orientering. Kom ihåg, jag var inte så bra på det här, men jag tog alla kontroller. Kom ihåg att spela hockey också. Jag vann alla träningsflitpris man kunde ha. Jag kom ihåg några grejer under min karriär som har verkligen gjort en stor skillnad för mig. Det var just när Kanada också. Det var en vintertävling med snöskor och skidor och till fots och cykel. Och jag kom ihåg den första etappen, då hade vi cyklat en hel dag. Kom jag fram och så ska jag byta kläder och se på magen liksom. Det ser inte bra ut. Jag börjar känna på magen och känner att det är som svampigt på något konstigt sätt. Det är ungefär som jag känner på en djupfryst köttfärs. Att det går ju som att trycka till och bända i. Så hade liksom min mage frusit, för att det har blivit så mycket is insidan av min jacka, så jag lägger på min mage, så är det som förfryst magen. Då förstod jag att det här tävlingen kommer gå till historien. Och mycket riktigt, tyngd 3, så kom ju ovädret och det är kallt och det är, ja, vinden är helt enorm. Till och med CNN kommer dit, för de tror nu kommer folk att dö här. Vi skulle göra ett pass, bergspass. Jag kommer att kröpa alla fyra. Vi hade en tjej med oss, en väldigt duktig triatlet. Satte henne bakom en sten för att vi skulle kunna leta kontrollen. Det var så kallt så att den här termosen vi hade med oss, den hade frys i locket och allting. Så den här gasbehållaren vi hade, den tog jag mot magen. Och liksom fick värma mig mot min egen kroppstemperatur för att få upp liksom lite att den här gasen skulle bli mer flytande. För att få igång det här gasköket, för att köra gasköket sen på termosen för att få upp locket. Och i där hade vi blåbärssoppa då. Jag gick igenom vattnet tidigt. Det var mitt i tävlingen, så jag tänkte inte mer på det liksom, utan jag körde på. Men problemet var att det kom vatten in i kängan. Och så la sig som en skorpa längst fram. Så jag kommer den här bergsetappen. Så kommer vi fram till den här stugan och de står och viftar och är helt överlyckliga för att vi lyckas komma över berget. Vi leder tävlingen och kommer in i den här varma stugan och tar av skorna och så tittar på fötterna. Och ser liksom hur tårna alldeles svarta. Lite så här när ni sett bilder från Mount Everest. Så svarta var de. Och jag bara, nej, vad gör jag nu? Panik. Och då hör jag på radion att läkaren är på väg. Och då tänker jag direkt, det här är inget bra. Jag kommer aldrig få fortsätta tävla om de ser det här. Så jag säger till laget, vi måste nog dra nu så att vi möter dem här på vägen hit i alla fall. Så vi drar på oss grejerna, tar på mig nya strumpor och sen så bara tar oss ut. Och mycket riktigt efter en kilometer då möter vi läkarteamet som kommer dit med fullpälsade och på sina skotrar. Och läkaren direkt bara, men jag vill se på dina fötter. Då tänker jag så här, hon är garanterat normal och inte gjort så mycket sånt här innan. Så sa jag så här, men jag kan inte ta mig här mitt ute i kalla snön och då kommer jag ju frysa jättemycket liksom och förfrysa mig. Och hon bara, ja, nej, men det är sant. Men då nästa transition area där vi byter då till nästa gren, då måste du visa för sjukvårdsansvarig där. Ja, det lovar jag. Det lovade jag. Så vi fick fortsätta etappen. Kommer fram till den här liftkabin, var det en liftstuga var det. Och då kommer läkaren fram direkt till mig och säger liksom, jag vill kolla på fötterna. Så jag tänkte samma sak där, att nu gäller det att vara lite smart här. Så att, men kan jag inte få ta med grejerna bara först så att jag liksom gör med ordning. Ja, men det är lugnt så här. Så har de lagt ut några madrasser och några filtar så man kunde liksom ta en lite sömn där. Jag tänkte, men det här är kanon. Så ropade jag dit läkaren, nu kan du komma och kolla. Då stoppade in min fot som var svart och skadad i lite grann av filten. Och så visade jag min fina fot, den som inte var skadad överhuvudtaget. Så jag sa, men kolla här, det ser kanon ut, det blev inte så farligt. Och läkaren tittade, men det ser kanon ut, ni får fortsätta. 6 dygn senare vinner vi tävlingen, men till priset av att man fått bronkit, kylskada i ansiktet och tårna. Folk frågar mig om jag tycker det är värt det. Jag vet inte. Det är inte min grej att inte fullfölja, att inte göra det jag sagt jag ska leverera. Jag tror att det gör ondare att bryta och förlora än att fortsätta fullfölja. En av de kanske största, man kan inte kalla det bedrift, men idioti jag gjort, det var nog 2012 i Frankrike, då var det VM. Och första etappen springer upp på några glaciärer med såna här storskor och stegjärn, isyxa och allt det där. Och på väg ner från glaciären känner jag liksom att det känns inte riktigt bra i foten. Och nästa etapp så känner jag att vi blir värre och värre. Och det känns som att strumporna mina håller på att kasa, jag har sand i skorna. Fortsätter, kom vi in och då efter typ ett dygn så når vi en ny sån här transition area där man byter. Och då skulle vi ut på en canyoneering heter det. Och då kommer läkaren fram och undrar om vi har någon skada. Jag sa, men titta gärna på min häl. Och han tittar på hälen och den är alldeles vit för den har ju släppt. Så han bara tar fram skalpellen och snittar bort den här hälen då som är lös. Det var därför jag känt som sanden. Och nu har jag alltså ingenting kvar. Det är bara det sista tunna innan det är fett, hälkudden. Och han plåstrar om det här. Och då förstår jag att det här kommer bli tufft. Tävlingen är ju 5 dygn till. Vi går ut i den här canyoneringen. Jag har köpt något pulver från USA. Som är sån här med både fett, kolhydrater och protein. Och jag bara, men det här måste vara bra. Så jag drar den här, blandar den här shaken. Och drar den där på vägen upp på den här canyoneringen. Och jag känner det börjar bubbla på en gång. Men tänk inte så mycket på det. När jag väl kommer upp och ska hoppa ner i canyon. Eller fira oss ner i klätterselen. Då tar jag på min våtdräkt. Jacka och liksom selen och allting och fira ner. Och jag har stavar händerna för nu börjar det ju riktigt ont i hälen. Jag får liksom hoppa på tårna fram på ena sidan liksom så att man kommer fram. Och jag bara känner hur det börjar bubbla och det är kallt och det är vatten överallt. Och vi måste simma i det här glaciärvattnet. Och till slut jag säger till teamet, nej jag måste stanna. Och där då var jag tvungen att ta med alla grejerna. Ja med Gore-Tex-jackan, våtdräkten, alltihop. Ställ mig på alla fyra. Och det sprutar både framåt och bakåt. Alltså, då tittar jag upp och bara låter pannlampan spegla över klipporna. Och ser att det går inte att komma härifrån. Jag kan inte bryta. Så jag bara tog på med alla grejerna. Och kör vidare. Och nu börjar man bli lite försiktig. Och jag vet att det är en sån här slide heter det. Så man kan sätta sig på rumpan och glida ner i såna här forsar ibland. Så brukar det vara en skyss liksom så här. Som en naturlig vattenrutschbana. Men jag var inte alls sugen på att rutscha någonting. Så att jag kom och jag försökte ta mig sakta ner. För det är så jäkla ont och frös. Och det var inte alls skönt. Precis när jag kände men nu har jag koll. Då bara slintade jag till. Och landade på rumpan och glider. Och precis vid vattenbryn när jag ska slå ner. Då sticker ut en sten. Så jag får den tuk, rakt i svanskotan. Och jag bara ligger där i vattnet. Och bara skriker. Shit. Då var man inte kaxig. Vi fortsätter. Och jag kommer ihåg Karen i laget. Hon bara, Mike, you can do it. Hon är från USA och gjort alla 7 summits och Everest. Hon bara, you can do it. Just take one stage at a time. Ja, så jag höll på. Till slut kom jag mål.
Somewhere, any place is better. Starting from zero, got nothing to lose. Maybe we'll make something. Me, myself, I got nothing to prove. You got a fast car. I got a plan to get us out of here. I've been working at a convenience store. Managed to save us a little bit of money. Won't have to drive too far. Just cross the border and into the city. You and I can both get jobs. Finally see what it means to be living. You got a fast car. Fast enough to ever fly away. We gotta make a decision. Live tonight or die this way. Shoulder and I gotta feel that I belong. I
us the way it is. Said his body's too old for working. His body's too young to look like his. Mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. And said somebody's got to take care of him. So I quit school and that's what I did. Here with a fast car. We go cruising and stand ourselves. You still ain't got a job. Not work in the market as a Chicago. At all things will get better. You'll find work and I'll get promoted. We'll move out of the shelter. Buy a bigger house and live in the suburbs. You got a fast car. See it fast enough so you can fly away. You gotta make a decision. Leave tonight or let die this way.
Jag vill inte. Det är det enda jag tänker på morgonen. Jag är 9 år och går pakistanska skolan i Damaskus. Pappa är FN-observatör och när vi bor där från början så ska man sköta sin undervisning själv när man är utomlands som svensk. Och jag vet, mamma gjorde ett hästjobb men insåg liksom att jag kanske behöver någon mera som någon annan hjälp med det där. Och då fanns den här pakistanska skolan. Jag kommer ihåg, allt var på engelska. Man går i trean, man kan inte ett ord engelska. Och man sätts i den här skolbänken och all undervisning går i ett rasande tempo. Och jag fattar inte ens 10% av vad de försöker få i mig. Våldet finns där hela tiden. Det är ju gamla skolan som gäller. Utan antingen så fick man stryk för att man inte fattar eller man gjort något bus. Jag kommer ihåg. Jag har aldrig varit snill i matte, men på en dag skulle jag ha lärt mig 1-12 gånger tabell, tyckte de. När skulle de dra mina öron till näsan. Och jag kom hem och berättade för mina föräldrar. Och då följde faktiskt pappa med dagen efter och förklarade liksom att så här får ni inte bete er mot svenska ungdomar eller svenska barn. Det är inte okej. Men det var tufft. Det är ingenting som jag kommer utsätta mina egna barn för att få gå i en sån här skola. Men det gör ju också att jag fått någon förståelse också. Framförallt för våra nyanlända som förväntas att de ska kunna allting och gå i skolan och lära sig svenska på noll och ingenting. Alltså det är en enorm stress och när man inte förstår då blir det bara saker och ting värre liksom. Nu har jag liksom haft förmånen att vara i drygt 70 länder genom min karriär och mitt liv så här långt. Fått upptäcka världen och sett mycket kulturer och religioner och vad det är fördelar och nackdelar. Och då blir inte allting svart och vitt utan lite mer grått där mitt emellan. Månaden eller ett halvår vad det var i den pakistanska skolan kommer jag aldrig glömma. Det etsar sig fast i mitt minne som att jag kan ta fram det när som helst.
Love.
Jag kör först. Vi är i Kalifornien och det Dome är framför oss, en 300 meters klippväg som reses framför oss. Vi ska klättra upp för den här väggen, det hänger rep överallt. Och vi ska liksom jomarera, det är som klätterantag, som en, kan man säga, en kloss. Med som taggar som gör att man kan dra upp för repet men den krokar som fast. Vi kom dit med cyklar och på den här tiden de lättaste klätterselarna var av ja, typ kvaliteten som finns på bilbälten. Så det var ganska glatt nylon. Och mina cykelbyxor var också nylon. Jag kommer dit. Jag kör. Och klickar på repet och första 100 meter är frihängande. Och jag börjar klättra. Och redan efter 15 meter känner jag att det här var inte bra. Jag hade liksom i mitt iver att vara först upp, för det var, fanns inte så många rep lediga, så att vi ville liksom inte hamna i kö. Så jag hade inte dragit åt klätterselen ordentligt, så den satt lite mer mot, lite som en hiphoppare, sina byxor lite ner mot höften. En klättersel ska man ju dra ovanför höftkammen ordentligt så att den inte kan glida av. Och jag känner efter 15-20 meter, tittar ner liksom, att det här känns inget bra, när man känner att man börjar glida ur klätterselen. Och jag börjar liksom ta en, två, och så får jag så dra upp klätterselen, en, två, dra upp klätterselen. Så där håller jag upp på uppför berget. Och efter de första 100 frihängande så är det 100 vertikala mot klippan. Vet du, de här byterna, det går inte att ha, det finns inte så här många rep, så var det som ett, man kunde byta rep. Och där står en guide och jag säger åt den här guiden, du måste ta mig. Håll i mig. Så att guiden står och håller min ryggsäck. Och jag bara släpper klätterselen, drar åt den igen och fortsätter. Och jag sa då åt den, säg ingenting. För då kommer vi diskade och fortsätter upp. 2009 så hade vi kört VM och en kille i laget, han blev så dålig så han spydde och mådde jättedåligt. Så till slut var vi, vårt lag tvungen att bryta. Jag kände att jag var inte klar med den säsongen, jag var, kände mig ganska bra form. Och hör av mig till Paul Romero, en amerikanare, att säga, jag är redo på mer. Jag kan köra. Och det var en tävling, Ecomotion då, som gick i Brasilien, som var bara veckan efter VM. Så jag åker hem, landar på Arlanda ett dygn för att sätta mig sen på planet till Brasilien. Och vi tävlar. Wow, det gick upp och ner, men vi var ett av topplagen, låg på någon fight som topp tre. Vi hamnar lite urrutt, så att vi ska upp för det som ett klippparti och det ser väldigt bra ut från början, det är massa bors och så här. Men då går vi där på åsryggen och så blir det en helt lodrätt vägg. Paul som har kört Seven Summits och Everest och grejer, han klättrar upp. It's mailboxes! Så stora handtag och hålla i. Jag stavar i händerna, börjar klättra och klättra på och känner att det är riktigt bra. Och kommer väl upp en 10-15 meter upp på väggen. Tappar mitt högerhand. Och jag upplever bara som att jag hoppar ut från väggen och landar på fötterna. Men i själva verket så släpper jag min överkropp så att jag faller bakåt. Med händerna helt utsträckta. Det är så pass högt så jag hinner slå en full bakåtvolt. Så det jag tänker är så här, perfekt landning. För jag landar på fötterna precis nedanför klippan. Och ganska brant och jordet under. Så att jag bam sätter landningen och tumlar in i bushen. De andra lagen trodde ju att jag hade dött. Jag kommer ihåg Liko, en brasse, en elit multisportare som också tagits in till det här laget, som var en kombination av lite olika länder. Jag kommer ihåg han bara satt bredvid mig och grinade, för han trodde liksom att nu var det slut. Och jag bara vaknade ju till. Men sa, men ge mig bara en sekund så kan jag repa mig. Och Paul Romero, han har inte sett någonting. Så han var ju först och klättrade. Han bara, come on guys, let's push it. Jag kommer ihåg Karen, hon bara, men vi måste vänta ett litet tag. Jag borstar av kepsen och det finns inget annat att göra än att klättra samma väg upp igen. Någonting som i våran sport är adventure racing. Det är att man tävlar ju dygnet runt. Och ibland så är det sol och fint, men många gånger är det regnigt och blött och man fryser så in i bomben. Men då brukar jag alltid sjunga för mig själv och även för de övriga teamet. En gammal Beatles-låt. bara för att liksom få någon annan att tänka på en kölden som gör att jag huttrar så att jag tror nästan att jag ska frysa ihjäl. Here comes the sun. Jag heter Mikael Lindor och jag semesterpratar idag i Radio Nordaskogs. Vi hade cyklat och kom in till den här byn uppe i bergen. Det finns djungler överallt. Ta min cykel och få ner den här cykellådan. Samt som jag gör det så äter jag köttbullar. Vi har som en vakenförpackade köttbullar som har helt som ett membran. Så häller man vatten på det så blir det en kemisk reaktion som att gör att man värmer upp maten. Jag håller på att äta de här köttbullarna. Och i ögonvrån, då ser jag liksom en eländig hund stryker runt, kanske 2 meter från mig. Och jag tittar dit, jag ser vad i ögonvrån, men jag tittar dit lite närmare och ser att, oh shit, han ser förskräcklig ut. Och jag tänker, jag kommer inte nära mig för att då kommer för alla sjukdomar i hela världen. Han blödde från ryggen och jag kände det till med hans unkna lukt från det här avståndet. Sen är det någonting som får mig att tänka, det kan inte finnas någon som varit snäll med den hunden någonsin. Så jag tar en sked, ordentlig sked med några köttbullar och lägger på backen precis framför honom så han kan få. Och jag fortsätter med mina grejer, packar ner cykeln och hela teamet vi var på G. Vi hade de som blev 4 i tävlingen då senare, precis bara någon timme framför oss. Så att vi hade liksom fullt slagläge på topp 5 här på VM i Ecuador. Packa ordning våra grejer och ge oss ut. Och vi vet att svensk lag precis bara någon minut före ges ut. Så vi springer kapp dem och vi går ihop de 2 svenska topplagen. Och efter ett tag då vänder sig någon om och ser liksom att ja, men det är någon som förföljer oss. Och det är en hund. Vi korsar några ormar och de har ju varnat i roadbooken att här är Snake Zone. Och det är gul, svart bruna ormar, det är helt svarta ormar. Man börjar känna, shit, ska det verkligen vara så här? Så det andra svenska laget, de stannar till av en anledning och vi bara fortsätter och hunden kommer närmare och närmare och till slut så ser man i pannlampan att ja, men det är samma hund som jag gav köttbullarna till. Och vi fortsätter och säger åt han att ska du verkligen med oss? Vi ska in i djungeln nu. Ja, han fortsätter och den här djungeletappen är ju någonting som ja, jag vill inte utsätta min värsta fiende för. Vi gick alltså i lera upp till knäna i typ 24 timmar. Och vovven han hängde med och efter 12 timmar då kommer solen fram igen och vi sitter här i en bäck i djungeln efter att ha gjort, här vi gick ju vilse i djungeln också såklart. Men där sitter vi och jag säger till de övriga teamet, då har vi någonting att äta än de här energibaren och gäll som var i fickorna på ryggsäcken. Då tar Simon fram två såna här köttbulleförpackningar och grymt, så vi hejar på dem med membran och värmer på dem och jag tar två tuggar och erbjuder de andra och Simon tar någon tugga och Staffan och Karen de var inte sugen och för alla våra blickar vänds till vovven då som har hängt med oss och han ser helt slut, det finns ju inte någonting att käka i den här djungeln. Så utan att säga han så mycket så tar jag så här två jättestora blad, så här gröna blad, lite grann exakt som det skulle vara en tecknad film egentligen. Så häller vi upp båda portionerna, alltså det är typ 180 kalorier, det är som kalorier som två pizzor. Och sen erbjuder jag vovven då. Han äter och han äter och han äter upp all mat. Vi fortsätter och vi tänker så här, men vad ska han heta? Prova ett namn och sen bara kommer det till mig. Men Arthur, han ska heta Arthur. Efter kung Arthur. Han hänger med oss och vi har våra problem att komma bara till ut från sträckan och är tvungen att ha läkarvård och efter många om och men så kan vi fortsätta tävlingen den sista paddelsträckan. Arthur han har ju hängt med oss och fått lite käk och legat och vilat upp sig och arrangören säger att ni kan inte ta med hunden och länge nu inte. Det är liksom livsfarligt med tidvattnet och mangroveträsken och allt det där vi ska paddla igenom. Förstår ju det och packa upp våra grejer och men någonstans där i innerst inne så önskar man på något sätt att inte äventyret ska ta slut. Utan att vi ska kunna hjälpa han. För han var illa däran och det kändes att lämnas han här då. Det är inte säkert att han överlever dagen än. Så jag tar ju faktiskt, vi går förbi våra mediebil. Och där kommer jag ihåg innan tävlingen att jag lade dit en madrass. Så jag river av en bit madrass och tar med mig. Jag vet inte, jag hade ingen bra plan men lägger ner i min kajak. Och Staffan och Karen paddlar iväg och jag och Simon vi väntar igen och lyser pannlampan på Arthur och fråga hur ska du göra som? Och han står där och gnyr och det är massa folk på stranden. Och vi paddlar iväg och då hör jag splash. Han hoppar i vattnet och han är ingen bra simmare men han simmar på som tusan. Och jag säger till Simon, vi stannar båten. Han kommer fram och jag tog upp han bara, jag la han i knät på. Och jag kommer ihåg från igår att jag hör massgråten nästan jag själv också. Och jag hör han, he's bringing the dog. Och jag hör funktionärer och de skriker att vi får inte göra det. Det här är första gången han är riktigt nära mig och han luktar ju som sagt inte så gott. Och jag hade ingen aning, vi skulle paddla i 14 timmar. Jag visste inte hur han skulle klara det liksom, mentalt och psykiskt. Han kanske skulle börja bita mig och ha rabies och allting. Men samtidigt så är det så att någon gång i livet måste man ju stå upp för saker och ting. Och det gjorde jag här och fattade ett eget beslut för mig själv att nu får jag satsa på det här. Antingen gör det på riktigt eller gör det inte alls. Det går inte att göra 50%. Ska han med då får det vara 100% då, och kärleken ska finnas där och han ska känna att han är välkommen. Ja, mycket riktigt var det så. Men det var ingen lätt resa. Han är en pjäs på 30 kilo så paddla kajak, det var ju som nästan att glömma. Han fick liksom sitta dutta med padden och försöka så bra det gick. Och sen hoppade han i plurr lite då och då. Han skulle jaga några fiskar. Fick ju vända upp kajaken och lyfta i han igen. Och sen kom vi fram där vi till slut. Och han kom med oss. Det var några kilometer in till mål. Och Nej, han bara hängde med oss och när vi kom i mål och så han bara haka på och la sig utanför vårt rum. Jag erbjöd han ju fixat en madrass och det inne på rummet, men det ville han inte, utan han ville liksom sova utanför då. Och då var det de som sa till mig, någon annan lag som hade kommit in, att ja, men ska ni adoptera Arthur, boven? Och jag bara, nej, det hade jag inte tänkt. Jag tänkte ta honom till veterinär och ta honom tillbaka till det han kom. Men så börjar man tänka så här att, ja men varför inte liksom. Jag menar, han har offrat satsat sitt liv för att haka på oss. Det är det minsta man kan göra, det är att ge lika mycket tillbaka. För tillbaka vill han absolut inte. Och skulle vi ta honom tillbaka så överlever han ju inte månaden ut. Såren på ryggen var ju så pass djupa, så var det som skalbaggar som var så tjocka som tummar som hade bosatt sig. Och han försökte komma åt och skravla det hela tiden, men kom ju aldrig riktigt åt då. Synade såren var det där en 6 månader och det här är djungeln, så. Han satsade vad han kunde. Och då börjar resan och till att börja med, jag menar som svensk, jag menar, man kan ju inte bara ta en hund på gatan och adoptera den. Det funkar ju inte så. Så jag tänkte inte ens så här, men nu tog kontakt med Jordbruksverket och ja, de sa att det är möjligt och fick ett preliminärt ja. Sen fick vi ju ett nej och sen ett ja och nej och ja. Och nu blev det här ju en stor uppståndelse även lokalt i Sverige. Expressen och Aftonbladet skrev en massa och med hjälp av någon påtryckning så fick vi till slut ett ja. Vi fick ett nej från Ecuador. Men tack vare att Ecuadors socialminister sa att det här löser vi, så fick vi de sista papperna 20 minuter innan vi skulle gå till incheckningen i Quito på flygplatsen. Det här var ingen, så det blev en stor uppståndelse där bort i Ecuador. Så att från att ha blivit sparkad och misshandlad så var han helt plötsligt helig. Så alla ville ta sina selfies och krama om han. Och ja, fascinerande hur det hände. Jag tror att det här är någonting som är ett jätteproblem i Sydamerika och andra länder också. Med just gatuhundar. Men just att hur vi beter oss mot de här djuren som inte har ett värde. Jag tror innan så har man pratat om det här men inte tagit tag i det. Utan jag tror att det blir en slags revolution kanske att ta i och säga. Men någonting åt det hållet där folk tycker inte det är acceptabelt längre. Jag tror därför det har blivit så stor uppståndelse framförallt i Ecuador. Och även runt hela världen än för den skull också. Men just i Ecuador. Att det är någon som verkligen visar att det här är inte acceptabelt längre. Jag kommer ihåg att när vi till slut fick in den här buren som jag hade köpt. Och in på planet så bara kände jag, ah, det kanske går vägen där. Och satte mig i planet och jag hann inte mer sätta mig på stolen så somnade jag.
trust me, we can be special tonight, special tonight.
Vi landar på Arlanda och Arthur rullas ut på en vagn och vi tar ut han och hälsar på han och fått stränga direktiv av tullen att vi får inte ta ut han ur buren. Så vi får stoppa tillbaka han igen. Vi rullar ur och möts av hur många kamerablixtrar och tv-kanaler som helst. Jag vet att Sveriges Television, de sänder live 20 minuter, Aftonbladet, TV, Expressen, Dagens Ny, alla var där. Och där står vi och försöker berätta den här historien som då har skapat extremt stor uppmärksamhet. Och försöker förklara och mitt i allt det här virvaret så öppnar ju Staffan buren och Arthur kommer ut. Och tullkillarna står där och bara, vi tänker inte förstöra showen. Så att han får stå där och vi kan krama om han också. Jag förstod inte det här, men senare hörde jag att jätterolig grej faktiskt kring det här. Och precis innan vi gick ut så hade The Mauler, han UFC-kämpen, han var i USA för träning typ i 3 månader. Han skulle komma tillbaka till Sverige för att göra den här titelmatchen. Och han hade ju kommit fram där och öppnade och sen var oj vad mycket media var, alla här för min skull. Så han hade ju klippt fram där och liksom var beredd att ta frågorna och de bara nej, det är en hund vi ska. Så han blev bortvinkad. Vilket antiklimax det måste ha varit. Nej, vi hann inte mer än landa och Arthur var tvungen att åka till karantän och kommer hem och telefon går varm och ja, Skype-intervjun avlöser varandra. Jag kommer ihåg en av dagarna så jag har ett mejl i minuten, bara smäller i telefonen och ja, det rings hela tiden. Jag tar faktiskt en middagsbreak vid 8 på kvällen och i typ 10 minuter och 4 missade samtal när jag kom tillbaka. Framförallt när det var i USA, när CNN och CBS och ABC och Washington Post och alla där körde där borta, då blev det fullt ös för alla vill ha allting samtidigt. Mitt i det här uppmärksamheten så har jag liksom förstått att det här berör ganska många människor, inte bara vi utan det är många som berörs av historien. Därför har vi faktiskt öppnat en fond som heter Arthur Foundation. Så vi kommer ta till nu ordentligt och sätta den i rullning. Och det är att för bara, det här sänds i sommar. Men här i våras så var det en stor jordbävning i Ecuador. Och centrum för jordbävning var ungefär där Arthur kommer ifrån. Så vi kommer se till att hjälpa till i återuppbyggnaden av Ecuador. Framförallt i det här området. Och fokus här blir då på de gatuhundar som finns där. Genom att bygga små hundburar och se till att veterinärer kommer hit och checka till och ska finnas hundfoder och vatten. Arthur, han trivs som fina fisken. Han är en riktig familjehund. Och det visste man inte från början vad jag skulle ta sig och vad det skulle bli. Men jag hittade en kompis för livet.
Flowing right on through your veins, and it's the feeling like you're all so glad you came, and it's the moment you remember you're alive. It is the air you breathe, the element, the fire. It is a flower that you took the time to smell. It is a power that you know you got it well. It is a fear inside that you can overcome. This is
Mitt sista VM var i november 2015 i Brasilien, Pantanal, världens största våtmarksområde. Säger en hel del när kustbevakningen och hand om säkerheten. Marinen alltså. Alla nyhetsbrev vi får i den här tävlingen är om alla djuren som finns där. Jag tänker först att det där är någonting som de bara vill snacka om. Att liksom få saker till att låta sig lite mer spännande ut. Jag har aldrig tävlat en tävling som jag har varit så mycket i Indian Jones som i Pantanal, Brasilien. Alltså det låter som ett skämt, men det är ju inte det. Alltså vi gick alltså i det de kallar waterways. Med vatten till låren, knäna och runt och simmade pirajer. Ja, de ska inte bita om man inte blöder eller skadar eller på så sätt. Ja, ingen av oss blev biten. Vi gick bland små krokodiler som flyttade på oss när vi kom. De attackerade oss inte. Första löpsträckan så hör jag hur det mullrar i skogen. Och stannar till men ser ingenting utan fortsätter. Lagom bakom hade däremot sett den här enormt stora jaguaren tugga på sitt byte. Kröp genom djungeln. Den ser sjukt nära att sätta min hand på en sån här riktigt stor, fet sån här James Bond-spindel. Sån här luden sak som är stor som min hand. Vi var vilse. Och vi förstod inte vad vi var på kartan. Alla var jättetrötta. Och vi bara, vi tar en powernap här. Tills ljuset kom upp 5 på morgonen. Och kanske var klockan 3 på natten. Och vi vaknar upp och hör hur det bara tjuter lite grann som en zombie som kommer genom djungeln. Och det kommer från två håll. Och jag hade bara hört om det här också av alla djur som skulle finnas. Men det var en sån här vilda vildsvin. Och bara tjöt. Och kom närmare och närmare. Bara braka i skogen. Och Staffan kom upp i trädet. Och jag bara, oh shit, vilket träd ska jag ta? Och när det är så sjukt nära så man nästan är på väg att se dem i den här sprakande och tjutande djungeln. Så kommer en grupp från andra sidan. Så vi hamnar mitt emellan. De hör varandra så de skingras tillbaka in i djungeln. Vi tar fram kartan efter det här och kan pusta ut. Och när vi sitter alla och tittar på kartan. Så bara smäller 10 meter bakom mig. Och då är det en stor krokodil som slår ihop sina käkar. Och jag flyger rakt in i kartan och landar liksom mitt i alltihop. Liksom. Jag gick ju bara skratt åt det. Vi var ju tvungna att simma. Ja. Det var fruktansvärt läskigt. Obehagligt. Och simma i det här vattnet. Och fick man liksom ha en stav framför sig för att peta bort allting. Och det bara smällde liksom. Och ögon på natten hela tiden. Och när vi gick där i vattnet så var vi tvungna att staven och pika. Så ungefär som man minpikar som gick oss hela den framför sig för att stingrocker fanns i vatten hela tiden. När det var ett dygn kvar ungefär så fick jag en sån enorm heatstroke så att jag kan inte ta mig fram för egen maskin utan få hjälp av de andra som bär mig fram till nästa checkpoint där vi kan återhämta och få i princip draghjälp på cykeln och alltså min puls var all over the place. Det är lite på gott och ont, min natur att jag har alltid liksom, jag vill inte bryta, jag vill fullfölja. Men det här var första gången som jag verkligen kände att det är nog inte värt det längre. Jag vill hem till mina barn. Första gången jag verkligen känner hur jag känner att jag vill inte det här. Så jag egentligen tror jag där och då att jag hade bestämt mig att jag skulle lägga av. Jag var på i 19 år med det här och kände liksom att jag har haft lite tur på vägen. Kanske dags att lägga av. Det tog ett tag. För man har hållit på så länge med det här. Och det har varit mitt enormt driv. Som alla elitidrottare som håller på med en idrott. Jag kommer ihåg. I mars. Så var jag ute och gick med Arthur. Och hade lurarna på. Och lyssnade på den låten. Jag alldeles snart ska få lyssna på. Och bara kände där och då. Att jag är klar. Och det var någon slags lättnad också. Samtidigt som att det bara for genom kroppen på mig. Och jag blev alldeles tom. Nu har jag ju haft så många projekt vid sidan om min idrottsliga karriär. Så liksom tomrummet som har blivit från att ha varit så elitaktiv har ju som fyllts med annat, framförallt mycket med familjen. Men det var tufft. Jag förstår folk som blir alkoholister eller liksom tar självmord och så vidare efter att ha varit så inne i någonting under så lång tid. För mig så har det inte varit så stor övergång, men där och då var det jobbigt. Nu ser jag mest fram emot framtiden och alla projekt som rullar på. Det ser jättekul med boken nu som kom ut på svenska i september och allting kring det, och få leva de sista åren med Arthur också, så hoppas vi ganska många. För jag tror att han är mycket yngre än vad vi trodde från början. Se Flip och Thor växa upp och kanske köra äventyren på, med dem på deras nivå. Nej, jag ser fram emot framtiden. Det ska bli kul där. Och glad sommar på er allihopa. Tack för mig. Mikael Lindhård heter jag.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you're well. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So we'll be right back.
Du har lyssnat till programmet Semesterpratarna från Radio Nolaskogs i samarbete med Radio Örnsköldsvik på www.radiohovik.se eller via radio direkt på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz.